Välkomna till dagens debatt, och till en början ska jag säga att man märker att midsommaren har startat, för att två av de som deltar i debatten deltar per telefon från diverse sommarresidens. Välkommen med Heidi Juslin Sandin.
Tack.
Och det där, du är bara sund har jag förstått någonstans, ja. Faggorna. Ja. Du är ordförande i stiftsfullmäktige.
Stämmer.
Ja, vad innebär det jobbet helt kort?
No, det är inget jobb utan ett förtroendeuppdrag.
Ja, uppdrag,
där, ja där jag helt enkelt leder, är ordförande för stiftsfullmäktige i Borgå stift, som då är ett av församlingsråden och andra, vad heter det, förtroendevalda, ett valt organ som övervakar domkapitlet och vad heter det, beslutar om verksamhetsplan och budget och så vidare.
Okej. Välkommen med i dagens diskussion, debatt. Leif Nummela är också med oss, ledamot av kyrkomötet, chefredaktör för tidningen Uusi Tie. Och jo, du finns någonstans i Nagu?
Ja, jag sitter i Nagu här vid stugan, jo.
Okej. Och det där, det här att man är ledamot av kyrkomötet, för de som icke är kyrkligt aktiva eller insatta, kan du kort förklara vad det innebär?
Alltså, kyrkomötet är ett organ som är det högsta beslutande i kyrkan. Där sitter alla biskopar, och så sitter där präster, och så sitter där lekmän, och det är valt av kyrkans förtroende. De människor som har förtroendeuppdrag i kyrkan, de röstar in de här människorna dit, och så ska de besluta. Sen är det ju biskopsmöten, en annan grupp som beslutar om saker i kyrkan, och så har vi också kyrkostyrelsen. Mm. Men kyrkomöte brukar man tänka att det är liksom slutliga besluten.
Okej, välkommen alltså också du. Och sen i studion i Åbo så har jag Patrik Hagman, docent i politisk teologi. Välkommen.
Tack.
Och också du ledamot, alltså av kyrkomötet.
Yes.
Det där, jag tänkte börja nu med Patrik Hagman. Alltså det har uppstått, först uppstod det en Twitterstorm, och sen blev det lite storm överallt, och den fortsätter tydligen. Det är nämligen så att riksdagsledamoten Päivi Räsänen från KD, Kristdemokraterna, kom med först kritik på Twitter mot att kyrkan deltar i Pride-festivalen. Och det där, sen har då hon skrivit ett öppet brev där hon har ifrågasatt det här beslutet. Och Tapio Luoma, ärkebiskop, har då svarat. Det var inte ett väldigt, hur ska vi säga, långt svar, men han svarar ungefär att kyrkan är till för alla, och därför har man beslutat delta. Och nu går Päivi Räsänen vidare och säger att hon inte är nöjd med det här svaret. Patrik Hagman, hur skulle du beskriva den här uppstådda situationen? Är det överraskande, eller kan man vänta sig sånt här då kyrkan deltar i ett evenemang av den här typen?
Ja, alltså, det här är ju en fråga som delar kyrkan på alla nivåer. Från liksom församlingsnivå till både kyrkomöte och biskopsmöte, som båda är väl delade ungefär ganska på mitten. I hur man ska se framförallt på samkönade äktenskap, som är den aktuella frågan i kyrkan. Och det är klart att det att, så att säga, att en del av kyrkan väljer att vara synligt med i Pride-evenemanget, så irriterar förstås folk som står på den andra sidan. Sen ska man väl komma ihåg att Päivi Räsänen är ju politiker, och hon kan ju medialogiken och vet att just så här inför midsommar kanske bra med sådana här utspel, så får man stor synlighet.
Okej. Du menar att, jag tänker snarare så här, att för någon som följer med som inte är invigd i kyrkans, liksom just det här vad som talas om på de här mötena och sånt här, så kanske man tänker så här att okej, att det är ju självklart att det blir ett sabla liv om kyrkan säger att de är med i Pride-evenemang. Alltså jag menar att man kanske ställer sig frågan, varför ska man gräva blod ur näsan på det här sättet?
Ja, men jag förstår att det så kan vara svårt att förstå om man inte liksom är insatt i enligt vilken logik som man arbetar med i kyrkan. Det är väldigt få inom kyrkan som fattar beslut eller väljer vad man ska göra utgående från vad man uppfattar det, så att säga, lönsamt eller leder till att kyrkan som helhet behåller medlemmar eller får mera pengar eller något liknande, utan de flesta som engagerar i kyrkan så agerar utgående från vad de uppfattar att är rätt. vad som är viktigt att göra. Och det betyder att de som då väljer att vill att kyrkan ska vara med på Pride, så de uppfattar att det att man visar att kyrkan är solidarisk med personer med sexuella minoriteter, det är en viktigare sak än att personer som då inte på samma linje där blir upprörda att det uppstår en splittring i kyrkan. Medan å andra sidan, personer på andra sidan uppfattar att frågan om att vara trogen, vad man uppfattar att det är Bibelns syn på den här saken, det är då viktigare än det att man kanske sårar personer som har sexuella minoriteter. Så att kyrkan jobbar helt enkelt enligt en annan logik än egentligen någon annan organisation i vårt samhälle, skulle jag säga.
Då vänder jag mig till er andra. Alltså, vi tar Leif Nummela först. Hur håller du med om den här analysen som Patrik Hagman kom med?
Jo, det var ju väldigt sakligt vad han säger. Och det enda jag skulle tillägga är att när man till exempel i Helsingin Sanomat nu kräver att kyrkan måste nu besluta sig att vill den fortsätta viga, vill den viga också homosexuella par, eller vill den hålla sig till traditionell äktenskapssyn, så den saken har behandlats för miljoner euro månadsvis i olika organ och på tio olika organ och sammanhang har kyrkan beslutat och alltid varje gång utan undantag kommit till att det kyrkans syn är det traditionella äktenskapet, en man plus en kvinna, så att det liksom är alldeles klart vad kyrkan som liksom tänker där och vad den har beslutat. Men det är det att när beslutet är så att säga fel inom situationstecken, så finns det väldiga krafter som vill fortsätta. Jag förstår ju det, när de har en annan syn så vill de ju fortsätta att kämpa för sin syn. Men det är fel att säga att kyrkan inte har beslutat i den här frågan. Och det var inte ens nära 50-50, utan det var nog med klar majoritet. Till exempel senaste maj 2018 beslöt kyrkan att fortsätta viga och att viga bara par av olika kön då.
No, om jag får lite
du får lite kommentera sen, tar vi in Heidi också.
Intern kyrkomötesdiskussion om vad vi har egentligen beslutat, men man måste ju komma ihåg att de tidiga besluten har ju tagit ställning till annorlunda situationer, alltså inte den situationen där vigande samkönade par har varit möjligt. Det är först nu som lagen har ändrats att det är möjligt, och jag har nog inte minne av att det ska vara riktigt så där ojämna siffror. Jag tyckte det var nog ganska nära mitten, men sen är det ju beroende på vilken omröstning man tittar på, för att det konkreta beslutsförslaget så ändrar ju under gången. Och sen måste man då säga att liksom, det är ju de facto, det visades ju också här när förvaltningsdomstolen i Uleåborg nu tog ställning här till de här prästerna som har blivit varnade för att de har vigt samkönade, att ur ett rent juridiskt perspektiv så har kyrkan varken beslutat att inte viga eller att viga, och problemet för båda fallen är detsamma, att ingen dera får 3/4 majoritet. Så att kyrkan har faktiskt i den rent juridiska meningen inte beslutat hur man står i den här situationen.
Ja, alltså det är lite otydligt tydligen där, att det borde då...
Det är inte egentligen otydligt, det är bara svårt. Alltså, men så här är demokrati.
Nej, alltså det som är svårt och otydligt, det är att kyrkans egna arbetare inte håller sig till vad kyrkan har beslutat. Alltså det var i maj 2018 då alla de här sakerna som Patrik nämner var på plats. Alltså vi hade redan det här nya äktenskapslagstiftningen i Finland, och det var då vi beslöt att med klar majoritet att vi fortsätter viga och viga bara olika kön. Så det finns ett beslut på det, och så har biskoparna också sagt att det är fel för en präst att viga bara samma kön. De är tydligt i ett råd i den här frågan. Att det är ingen oklarhet om vad som har beslutats, utan oklarheten är att sen när det börjar blåsa lite så vill ingen stå upp för vad man har beslutat. Ingen vill riktigt liksom säga att här står vi och så här, utom de här konservativa som binder sig till Bibeln.
Jag hör nu på Patrik att han gärna skulle komma med motargument där. Jag hörde dig, Patrik, dra efter andan på det sättet. Men jag vill ta in Heidi Juslin Sandin här emellan. Det där, Heidi, du hör den här menings... utbyte här mellan Leif Nummela och Patrik Hagman just, och det där, du har säkert hört det här många gånger förut, men vad tänker du nu? Det här uppstår egentligen, nu börjar vi tala om vigning av samkönade par, vilket förstås nog nuddar vi den här Pride-festivalen mycket, eller Pride-evenemanget. Men hur har du följt med det? Vad tänker du, vilka tankar väcker det här som du hörde?
No, jag håller ju med analysen av att det här är en fråga som delar kyrkfolket. Det är ju fråga om hur man läser, hur man tolkar Bibeln. Det är helt klart. Min egen syn på något sätt är i alla fall att den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är en folkkyrka. Och jag tycker att det är viktigt att vi har högt i tak och breda dörrar så att alla är välkomna. Och därför tycker jag också att det, personligen tycker jag att det är viktigt att kyrkan finns där som människor finns. Sen att kyrkan går med och är med i Pride är egentligen ju ingen ny sak. Församlingarna har ju varit med många, många år. Men nu togs det alltså ett beslut på högre nivå som då förstås väckte en del förargelse, vilket jag kan förstå. Men samtidigt så tycker jag att det skulle vara viktigare att vi skulle se liksom det som förenar oss än det som nu i den här frågan drar oss åt olika håll.
Men vad är det som förenar er?
Inom kyrkan? Oj, så mycket annat. Vi är alla bristfälliga människor som är del av en kyrka där vi får ta del av Guds nåd och Guds kärlek. Och där är vi alla tillsammans med dess skrot och korn som vi är.
Det som har väckt diskussion här så har uttryckligen varit det här att, som du själv säger där, att enskilda sådana här församlingar har nog deltagit förut, men just det att det har kommit nu från sån här högre nivå. Och då också att Tapio Luoma, ärkebiskop, han svarade då till Päivi Räsänen, hon är inte nöjd med svaret. Det var ett ganska kortfattat svar som inte gick in i något djupa teologiska resonemang åtminstone. Men det där, om jag skulle vilja jag vill fortsätta med den här frågan med kyrkan i samhället, alltså det att är det omöjligt att tänka sig att kyrkan ska göra så att den varken motarbetar eller medarbetar i någonting sånt som Pride? Vad säger Patrik Hagman?
Alltså det är klart att det är möjligt, men man måste komma ihåg igen att vem är kyrkan här? Att kyrkan är ju dess, vad är det nu, några miljoner medlemmar i Finland. Inte kan på det sättet kyrkan isolera sig från samhället. Det går inte, för att i den meningen kyrkan är 70% av det finska samhället, om man tänker på det sättet. Så att, det är inte möjligt i den meningen, alltså det är teoretiskt möjligt, men det är inte praktiskt möjligt, för det skulle implicera att kyrkan skulle måste ha någon slags sån här styrning ovanifrån neråt som inte helt enkelt finns i kyrkan och ingen vill ha i kyrkan heller. Alltså kyrkan fungerar inte som, säg, militären eller ett företag. Att Tapio står för en åsikt, Tapio Luoma, ärkebiskopen, betyder inte att man på lokal nivå måste följa det. Alltså i kyrkan fungerar det ju så att den lokala kyrkoherden har betydligt större makt över sin församling än vad ärkebiskopen har. Och det gör att det som ärkebiskopen kan säga här är i princip bara ett sätt att försöka hitta ett gemensamt språk som kyrkan kan enas till. Men han kan inte gå in och förbjuda, och det kan ingen annan heller, inte ens kyrkomöte, kan gå in och förbjuda en församling att göra vad de gör. Sen om man tycker att det finns ett problem där, så finns det olika sätt att hantera det, men det finns inte en sån slags kommandoordning i kyrkan. Kyrkan är inte en koncern eller en på det sättet tajt organisation, utan kyrkan består av relativt självständiga församlingar, och i dessa församlingar består av vuxna människor som själv fattar sina beslut i både moraliska frågor och i trosfrågor, och därför är kyrkan precis lika splittrad som vårt samhälle.
Men om man tänker sig så här, är det att ta ställning om man till exempel inte säger någonting överhuvudtaget om Pride-evenemanget från alltså högre instans i kyrkan, om de inte hade sagt någonting alls utan lämnade åt var och en församling som ändå gör så som de vill, är det också att ta ställning?
I någon mening är det ju förstås det. Alltså jag menar, men också de människor som sitter i kyrkostyrelsen är människor som vill göra det som är rätt och det som är gott. Så att och i någon mening är det som att kyrkan är till för också. Det är en plats där människor söker ett sätt att leva goda och sanna liv och vara en bild av Guds rike i världen. Så att den här strävan som leder till att människor vill vara med på Pride, det är en ganska sådär grundläggande del av kyrkans DNA. Även om det finns andra människor i kyrkan som uppfattar helt andra handlingar och helt andra så här sammanhang är de där kyrkan uttrycker vad den är som kyrka. Men för ganska många i vår kyrka idag är det att vara med på Pride, så därför är det ganska svårt att tänka sig att de skulle välja att låta bli.
Hur svarar du, Leif Nummela, på den här analysen?
Alltså, kyrkan är ju, ska ju vara kyrka. Den ska vara en självständig organisation, därför att den som man brukar säga, den marscherar till en annan trummis. Alltså den ska inte följa alla trender som finns i samhället, allt tänkande som finns i samhället. Det är livsviktigt för kyrkan att den bygger på sin egen grund och går till sina egna grunddokument och för att säga det liksom så här religiöst eller andligt, så att den följer det som den upplever att det är Guds vilja, så som han har uppenbarat det i Bibeln. Så här är det ju liksom klassiskt som man har tänkt. Och så här vill väldigt många i kyrkan fortfarande tänka och fungera och göra. Och då ska den inte liksom, då ska den överväga varje evenemang. Att om vi går med i det här nu, så vad ger vi för signal? Och det är ju alldeles klart att om man går med i Pride, så ger man en signal att vi godkänner olika typer av utlevd sexualitet då. Och det här, om man då sen när man går och tittar på sin egen grund ser att den är strikt så här liksom heterosexuellt äktenskap, så då är det liksom då är det en spänning där, och det är den här spänningen som har exploderat här nu.
Heidi Juslin Sandin, vad tänker du om det här som du hörde?
Ja, jag tycker ju att för mig är det viktigt att kyrkan finns där människor är. Där, i och med att kyrkan, som Patrik säger, alltså, jag menar, består ju av dessa några miljoner finländare. Kyrkan är människor. Och för mig är det viktigt att kyrkan finns där människorna är vid sidan. Och att inte kyrkan isolerar sig på en egen ö och betraktar på något sätt samhälle utifrån eller liksom å andra sidan, vad heter det, kommer så att säga med goda gärningar uppifrån, då tror jag att kyrkan också slutar vara kyrka, då vi inte går bredvid vår medmänniska. För att där tror jag att någonting av liksom det centrala av vårt kärlek, av kyrkans kärleksbudskap finns, är att vi ska gå bredvid vår medmänniska, finnas till där i hennes frågor, i hennes liv. Och om kyrkan isolerar sig från människors liv, från deras liv som de facto är kyrkan, så jag tycker det är precis lika farligt.
Ja, men jag fäste mig nu att Leif Nummela, du använde ett uttryck, du sa att om vi är med i den här sortens evenemang, så godkänner vi former av utlevd sexualitet som då Bibeln inte godkänner. Det var ungefär så du sa.
Det är ju alldeles självklart det. Och sen är det en annan sak att det är klart att vi som står på den traditionella synen, vi är också människor. Och kyrkan har en 2000 år gammal tradition i att stå bredvid människor. Och vi har den här frågan, till exempel om homosexualitet, så den behandlas ju i Paulus brev. Och det betyder att han visste vad det var fråga om. Och det fanns på den tiden redan, och han tog ställning till det. Och det här är ingenting nytt, och det är inte fråga om att vi isolerar oss hit eller dit, utan den stora frågan som jag har respekt alltså för människor som har olika syn, det är inget problem. Jag vill absolut inte nå ont åt någon som har någon annan syn, men alltså det som är frågan är att vad är kyrkans syn när den går i de grundskrifter som den bygger på. Och där har kyrkan en 2000 år gammal tradition att säga nej till homosexuella förhållanden. Det tror jag ingen vill förneka. Och nu har vi en ny situation när kyrkan pressas utifrån att förändra sin syn. Och det är den här stormen vi står mitt i nu. Ska vi förändra vår syn eller ska vi stå där som Jesus apostlarna och det här kyrkofäderna och det här reformatorerna och hela kyrkan har stått i 2000 år. Att det är det som det gäller, fast den här frågan kan vara enskild och någon tycker att oj, hela världen att det är en sån sidosak på något sätt. Men för det första är det inte sidosak åt de människor som det gäller och för det andra så rör det på stora frågor så att det är omöjligt att kringgå den här frågan. Man måste kämpa med den och ta upp den och så måste folk komma till sitt beslut. Och det som är jättesvårt som alla har sagt nu som har varit här i det här programmet så det är ju det att alla är vi överens om att vi har olika syn och nu är den stora frågan att vad ska kyrkan göra med det att den har folk som har helt olika syn på en fråga som har spräckt en massa kyrkor ute i världen.
Jag måste här emellan bara förundra mig lite över det att kyrkan har ju ändrats på en massa andra punkter också, en massa andra saker som inte har varit tillåtna eller godkända förut. Har man ju numera, alltså vigning till exempel frånskilda, sånt här. Så varför är just den här frågan en så liksom omöjlig tanke?
Alltså kyrkan har egentligen, alltså den har beslutat att den viger också frånskilda. Alltså det har den gjort, men den har aldrig teologiskt sagt att det liksom en möjlighet på det sättet att om du frågar nytestamentliga exeget att vad undervisar Jesus så får du nog ett ganska klart svar i den där frågan att det är liksom det är klart att vi har sån här saker där man kämpar och gör sina beslut. Men jag vet inte jag är riktigt säker på varför just den här frågan är större annat än att den gäller själva äktenskapet och barnens väl och allt möjligt. Så det är en jättestor fråga på det sättet.
Patrik Hagman.
Ja, alltså Leif, med stor respekt så gör du nog många, många kurvor raka här. Och jag kan inte bara gå igenom allting här. För att väldigt mycket av det du säger stämmer inte om vi tittar på liksom, konkret forskning. Dels så har homosexualitet som vi känner det inte varit känt genom kyrkans historia. Det är forskningen fullständigt entydigt överens om. Och om man tar just för att ta det sista exemplet, det här med att viga frånskilda, så om du tittar på biskoparnas dokument där så tror jag nog att det är ganska tydligt att man har verkligen ändrat åsikt i den frågan. Faktum är ju det här att under en väldigt, väldigt lång tid, åtminstone sedan mitten av 1800-talet, kanske till och med längre än så har det hela tiden funnits någon sån här fråga som har liksom manifesterat den liksom, skillnad i synsätt som finns inom kyrkan. Och det här själva substansfrågan, den skiftar över tid. Så nu är det liksom den här frågan på syn på homosexualitet och sexuella minoriteter. För ett par decennier sedan så var det framförallt kvinnliga präster som var i fokus. Går vi ännu längre bak så var det just frågan om skilsmässor som var det viktiga. Går vi längre tillbaka om det så var det till exempel frågan om ska kvinnor beskrivas som underordnade i äktenskapet. Det var det stor strid kring under 1800-talet och så vidare och så vidare och så vidare. Och de här frågorna har liksom bytts ut och de har liksom så småningom då hade landat i ett nytt normalt efter att kyrkan hade skiftat. Och så går man vidare till nästa fråga och det liksom egentligen är de här frågorna liksom någonting som så att säga används som verktyg i den inomkyrkliga diskussionen kring just det här som Leif är inne på. Att hur ska kyrkan manifestera vad den står för till skillnad från vad som står vad samhället står för. Och det, jag håller mig helt med honom att det här är en jätteviktig sak för kyrkan. Men det är, liksom, det är inte givet för alltid vad det betyder. Man kan säga på ett principiellt plan att ja, vi ska stå för kärlek till nästan och för att trohet mot skapelsen och så vidare. Det kan man säga, men när det handlar om konkreta frågor så då blir det helt tiden en fråga, hur ska vi relatera till samhället som du ser nu? Och kyrkan utmärks av att den för ett samtal kring de här frågorna. Det är inte så att någon bestämmer sig och så följer alla andra. Så har det inte varit någonsin. Det finns liksom ingenstans i historien där någon har beslutat en sak så har alla följt efter, utan så som det har sett ut genom kyrkans historia är att under lång tid har man varit oense och så småningom har det utkristalliserats en syn på en sak och sen beslutar kyrkan att det här är vår syn. Så att besluten har alltid genom hela historien kommit långt efter diskussionen, och så kommer det att gå också i den här frågan. Att när vi känner att vi har diskuterat färdigt, då kommer kyrkomötet att besluta att det här är vår syn. Så gick det med kvinnliga präster, så har det gått med alla de andra sakerna, och så här fungerar det i kyrkan.
Heidi Juslin Sandin, jag vill komma med en fråga till dig här. Här kom det här med kvinnliga präster upp så här, att det är en exempel på, jag minns att den frågan var ett stor strid då när jag var kring 20, och fortfarande så finns det ju många som inte riktigt har godkänt den tanken heller. Men att om vi lite återgår till Pride som evenemang, så varje gång det har ordnats Pride-parad särskilt, så då kommer det in insändare till tidningar och folk undgör sig på olika plattformar över det, att måste vara så provokativt och måste vara så, att vad ska jag förklara åt mitt barn när där går folk i ledarbyxor med baken hängande ute och vet du, har någon kopplad i ett koppel. Jag citerar direkt nu efter vad jag har läst insändare i ett hundkoppel, att varför ska det vara så provokativt? Nu har jag en sån här tes här, jag funderar att jag tror ju att, precis som en sån här världslig medborgare här, att väldigt många människor accepterar homosexualitet och homosexuella parförhållanden så här, så länge det är helt så där stillsamt och lugnt och inte kräver plats, så att säga. Pride-evenemanget så vill just visa upp och alltså egentligen, det hörs på ordet, stolthet över det som man är. Och då vänder jag mig till Heidi. Jag vet att du sa i telefon när vi talade tidigare att du absolut då är för att kyrkan är med här. Hur förhåller du dig till det här att det då är med avsikt, så att säga, också provocerat lite?
När det gäller att få skyldighet för någonting som man har måste täcka väldigt länge eller som man har kämpat för väldigt länge, så finns det, liksom, det finns ett inneboende behov av att liksom sträcka under någonting liksom med dubbla streck. Om man ser tillbaka till historien så kan man liksom, man kan säga att vad hände när kvinnor började gå i kort kjol? Lika stora rubriker. Hur kan man göra så här? Eller ännu längre tillbaka, kvinnor börjar gå i byxor. Också väldigt provokativt. Och jag tror att det här är också något, det är helt säkert kommer saker och ting. Att i dagens läge det är helt normalt att man går till jobbet i en kjol som är ovanför knäna i Finland. Ingen lägger märke till det överhuvudtaget. Men det här har någon gång varit en jätteprovokativ grej. Och på samma sätt så finns det säkert samma behov av att sträcka under det här. Att nu har jag rätt att visa vem jag är, att vara den jag är. Och jag kan förstå nog det, att det här kan vara liksom jobbigt, och jag förstår att det finns liksom vissa frågetecken kring hur man manifesterar saker och ting. Det är helt klart. Och jag säger inte alltid att allting är liksom bra, men jag tycker att det är viktigt att kyrkan finns med där som människorna finns, som kyrkans medlemmar finns.
Nu har det här ju resulterat i att det har toppat antalet folk som har gått, nu skrivit ut sig ur kyrkan, men att orsaken till att de har gjort det, så det varierar ju nog, att en del skriver enbart när det står att man ska skriva en motivering, så skriver bara Päivi Räsänen. Sen finns det säkert andra som också skriver ut sig på grund av att kyrkan är med på Pride. Och så finns det säkert sådana som har skrivit ut sig på grund av det här som Patrik Hagman nämnde tidigare. Det här med det här såsande kring att viga samkönade par, och att präster har fått varningar för det. Och sen har varningarna då tagits tillbaka eftersom domstol har dömt att det här inte var till. Alltså att man inte kunde ge en varning för det här, och att det är oklara regler. Alltså det finns många orsaker. Men hur ska ni inom kyrkan ställa er till det här, att det sker sådana pikar då? Hur resonerar till exempel du nu, Leif Nummela, kring det här att folk reagerar med att skriva ut sig?
Ja, alltså det är bra att man tänker efter i djupa och svåra frågor, men sen måste man göra ett beslut. Det hör bara till livet. Man måste göra ett beslut. Som jag ser det så har det beslutet gjorts. Men nu, om det nu en gång frågas på nytt, så måste man alltid då ge det svar som man har kommit till. Och man måste ge det tydligt, man måste ge det klart. Alltså, jag har väldigt sympati på båda kanterna för folk som när det är så oklart. Och när biskoparna vägrar att säga var de står väldigt klart ut. Och så vidare, och så det här, när de egna arbetarna inte följer kyrkomötets beslut och inte ens biskoparnas rådgivning, så då, man måste i något skede måste kyrkan besluta sig vad den gör här, ettdera kasta ut de här konservativa som bygger på skriften, Bibeln alltså, eller så ska den det här då säga att vi fortsätter på den linje vi har haft i 2000 år. Det är liksom, Det går inte att halta på båda sidor i en oändlighet, utan det behövs ett klart ledarskap och beslut här i den här. Men jag har respekt förstås att man har tänkt på det här, men nu har vi använt liksom åratal och miljoner euro och så vidare, och folk har samlats. Så det som kanske inte vanliga människor vet är hur mycket det här har diskuterats i kyrkan. Alltså det är oändliga kommittéer och det här seminarier och böcker har givits ut. Och det är en väldig debatt som har gått före den dag vi nu lever.
Leif Nummela säger att biskoparna inte ger tillräckligt, alltså helt klara besked. Håller du, Patrik Hagman, med om det här?
Ja, alltså det som vi de facto beslöt i kyrkomötet då i våras, det som vi var redan inne på, det var att kyrkomötet konstaterade att okej, vi kommer inte vidare den här frågan i den här salen, utan vi ger uppgiften till biskopen att komma med någon slags klargörande kring den här situationen. Och det väntar vi på ännu. Och det är kanske många som är lite förvånade över att det inte var liksom högsta prioriteten då i biskopsmötet, för att eftersom det leder till den här ganska ohållbara situationen. Själv tycker jag alltså att om jag utgår helt från min eget perspektiv, och med all respekt för människor som förstås prioriterar annorlunda av personliga orsaker, så ser jag det som ett större problem att kyrkans lärare ska beslutas i domstol istället för kyrkan själv. Och att biskoparna verkar nästan ha, åtminstone vissa biskopar verkar nästan ha väntat in de här domstolsbesluten innan man tog det här till behandling. Det tycker jag är ganska pinsamt faktiskt. Så att i någon mening, jo, alltså biskoparna behöver komma med klara riktlinjer. Och jag tänker mig att det är det närmaste en lösning den här frågan kommer att få på överskådlig tid i kyrkan. Men vi ska nog inte tro att kyrkan kan komma till en punkt där alla är överens. Det har aldrig varit så i kyrkan. Det kommer aldrig att bli det. Kyrkan är ett pågående samtal eller ett pågående slagsmål, lite hur man vill ha det. Men vi försöker vara civila med varandra, och det är en ganska viktig del av vad kyrkan är för någonting.
På kyrkan är ett pågående slagsmål, det där var en intressant fras. Det där, ja, om det här med att vara besviken på att det inte kommer några klara besked, så här kan jag säga att också regnbågsfolket är besviket också på det här Tapio Luomas svar till Päivi Räsänen. Jag gjorde några samtal igår, och det är många som hade önskat att det hade varit mycket klarare där också, och klart har sagt att det här står jag bakom, punkt slut.
Det där hänger ju ihop med Tapios roll, alltså, som han ser på sin uppgift som ärkebiskop. Så han vill ju undvika att ta ställning offentligt nästan i någon fråga alls. Det betyder inte att han har åsikter, men han ser det som sin roll att vara den som håller samtalet igång i kyrkan i första hand. Det är en policy som har liksom goda traditioner i kyrkan, men som man ändå kan ha olika åsikter från. Där skiljer han sig till exempel från Kari Mäkinen, som tog väldigt tydlig ställning personligt. Det är den linje han har valt konsekvensen han blev ärkebiskop.
Är det en bra linje?
Alltså, vet du, det är inte lätt att säga. Att vara ärkebiskop är en ganska hopplös uppgift. Hur man än vänder sig så får man nog kritik.
Håller ni andra med om det? Heidi?
Absolut. Det är en svår uppgift och det här. Och där måste var och en som är ärkebiskop så att säga själv välja hur han eller hon gör. Att där, jag håller med på att det är en otroligt svår uppgift. Hur man än gör så har man alltid så att säga rumpan bak.
Säger Leif Nummela på samma sätt eller?
Ja, på ett sätt nog. Man kan ha sympati, det kan man ha. Men å andra sidan, när man låter sig väljas till biskop, så då ställs man alltså i en roll där det är meningen att du ska ta beslut. Och då tänker jag så här att det som jag saknar i den här debatten är två ting helt kort. Det ena är det att folk skulle säga att det här är min syn och den bygger på det här och det här. Alltså att om man är, tycker att Bibeln är så här, så då står man där och då säger man det. Och sen om man har någon annan grund så säger man det. Och sen det andra som jag tycker är det att varför är vi så himla livrädda för att ha exakt klart och tydligt olika åsikter? Ingen vill skjuta den andra, ingen vill fängsla den andra hoppeligen. Fast ibland tvivlar man, men det här, vi kan leva tillsammans och så kan vi ha olika syn och så ger vi frihet. Vi skulle kunna ha till exempel församlingar där man följer det som då till exempel jag tycker och 10 000-tals andra i kyrkan att skulle vara enligt skriften och Bibeln. Och så skulle vi kunna ha församlingar där man då gör någonting annat. Men att man inte, nu som det nu är så försöker man tvinga alla att vara liksom överens för det första och sen att vara med på alla förnyelser som kommer. Och är du inte med, det stämde inte som Patrik tidigare sa, att inte, kyrkan har ju kastat ut präster som har en konservativ syn. Det har den ju gjort under de senaste åren, flera stycken. Så att det stämmer inte att man inte tar liksom stånd sen när man ser att den allmänna opinionen tillåter det här.
Vi har inte många minuter kvar, men jag låter Patrik svara på det där.
Mm. Ja, men alltså, jag tycker att det där börjar ju låta som någonting. Alltså, jag vet inte om det där, exakt hur det där skulle fungera. Men jag tänker mig också att vi måste hitta så att säga, en kreativ lösning här. För att jag som väldigt många andra inom kyrkan tycker ändå att på något vis kyrkans enhet är den överordnade frågan här. Och då måste vi försöka hitta så här liksom, pragmatiska lösningar här. Och jag menar...
Du avser då förslaget med att det finns olika församlingar med olika värderingar?
Så. Jag tror att det kan vara knepigt eftersom församlingarna i vårt land är byggda geografiskt. Men jag tänker definitivt att, och det är väl de facto det förslag som har varit på bordet senast, var ju att varje präst själv skulle få liksom följa sin egen övertygelse i den här frågan. Så det är ju lite åt det här hållet. Mm. Men ja, vi behöver någon slags sån här form där vi kan samexistera, det tror jag. Men sen... är det ju viktigt i de här frågorna att liksom, man måste se alltid när man fattar sådana beslut att vem är det som kommer i kläm? Och det gör den här frågan väldigt komplicerad för att det är liksom väldigt olika grupper som kommer i kläm beroende på hur man beslutar. Så den här frågan är alltså genuint svår. Det är alltså inte så som vissa debattörer har sagt nu i den här frågan att kyrkan bara inte har orkat besluta eller insats försöka. Alltså kyrkan har faktiskt kämpat på det här och vi kämpar på. Men det är liksom... dels på grund av hur kyrkan fungerar organisatoriskt och helt liksom innehållsmässigt i frågan. Är det här en svår fråga? Alltså, vad heter den här frågan om hur vi ska se på homosexualitet? Det är bara toppen på isberget.
Mm. Jag måste sätta ett punkt där. Tiden tar slut. Tack för att ni deltog i den här diskussionen. Det som i alla fall är klart så det är att kyrkan deltar i Pride-evenemanget. Beslutet kommer knappast att tas tillbaka. Heidi Juslin Sandin, Leif Nummela och Patrik Hagman. Jag önskar er en trevlig midsommar.
Tack detsamma.
Tack detsamma.
Tack.
Hej då.